Härligt med alla de här sångerna om Guds omsorg och Guds kärlek, hur Gud har våra liv i sin hand och hur Gud alltid faktiskt är före. Han kommer liksom inte efter och liksom, oj, så nu ska jag lösa det här nu. Och nu vet jag inte hur det här gick till. Utan han har våra liv i sin hand. Och Bibeln säger att vi får vandra i förutberedda gärningar. Det är som om Gud leder oss ifrån framtiden. Han puttar liksom inte på oss. Utan vi får komma på hans inbjudan. Och han leder oss ifrån framtiden in i vår framtid, in i det som Gud har tänkt för våra liv. Jag vill läsa från Apostlagärningarna kapitel 1 och därifrån den sjätte versen. Då står det så här. Och det handlar, när de nu var samlade, lärjungarna, frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Jesus ska komma tillbaka igen. Samme Jesus som vandrade på den här jorden, den om vilken Hebreerbrevet 13:8 säger att Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet, han skall komma tillbaka igen. Och det är ett av de viktigaste och största och kanske mest, för den som inte visste om det innan, chockerande budskap. Man trodde att Jesus liksom skulle bliva någon typ av parentes. Någonting som man samlades omkring. Någonting som man trodde att nu så skulle riket på ett kort sikt upprättas. Nu skulle romarna jagas bort. Och det är de frågade här. Är tiderna inne nu? Är det nu det ska ske? Och sen så hade väl många tänkt att när den Jesus äntligen dog så skulle den här frågan vara så att säga löst. Men Jesus är inte en fråga som kommer att bli löst. Jesus, han är svaret på alla de frågor som vi ställer. Och det kan ju låta lite raljant, men ytterst sett så är det detta som hela liksom världshistorien dras emot och som Gud håller i sin hand. Han säger: det finns bara fadern vet vilka tider, fadern vet vilka stunder, men fadern vet. Han vet. Gud vet. Och om det var nära, för redan de första kristna var övertygade om att Jesus kommer, han kommer i deras livstid. Det kan man skönja när man läser Bibeln på många olika sätt. Så vet ju vi som har levt ganska så länge nu att om det var nära då, så är det närmare nu. Och när Jesus kommer tillbaka så kommer han för att regera. Han kommer för att Guds rikes slutgiltiga seger ska få sin fullbordan här på jorden. Det är så han kommer. Och när han kommer så kommer det inte ske som när han kom första gången. Ni vet, när Jesus kom första gången var det inte jättemånga som lade märke till det. Det var några herdar som fick ett änglabesök. Eller hur? De gick till Vi läste på när vi hade konfa, det står ingenting om något stall i Lukas 2. Men det står om en krubba, och man tror att krubbor brukar stå i stall. Men det står faktiskt inget om ett stall. Men hur som helst så gick de till krubban, de här herdarna, och såg ett barn. Det var liksom den uppståndelse, det var liksom den annonsering som Gud valde när Jesus kom första gången. När Jesus kommer andra gången så ska det vara synligt för alla. Som en blixt från en klar himmel. Och när man har läst och tänkt på det i historien så har man ju undrat, hur kan det vara ens möjligt att alla människor kan se någonting samtidigt? Idag är det ingen fråga för oss. Det kan ju bara plinga till i mobilen. Så vet alla på jorden om den nyheten som just inträffade. Och därför vet vi att vi lever i en tid då det är helt möjligt att just den delen av det profetiska ordet kommer att uppfyllas. Att alla ska se när Jesus kommer tillbaka. Vi är inne i en predikoserie som vi kallar för den här världens skull. Idag är det missionsdag. Jag önskar att alla dagar, alla tider, alla stunder ska vara missionsdagar, missionsstunder, missionstider. Då vi liksom förstår att innan Jesus kommer tillbaka så har vi ett uppdrag. Precis det Jesus talar om här. Var inte så fokuserad, säger Jesus, på tider och stunder. Spekulera inte, filosofera inte omkring det. Sätt inte ut årtal hit och dit. Utan istället, när den helige ande kommer över er, då blir ni vittnen som ska berätta om vem Jesus är. I Judén, i Jerusalem, i Judén, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Överfört på oss som är här idag. Vi är ju faktiskt en uppfyllelse av det här bibelordet. Har ni tänkt på det? För vem hade kunnat ana där på pingstdagen i Jerusalem att någonstans långt bort upp i norr, i ett landskap som skulle kallas för Skåne, skulle det finnas en liten stad vid en tågknut som heter Hässleholm. Och så långt skulle evangeliet ha gått. Och ännu längre än så, det hade man inte kunnat ana. Men det var i de här människornas ögon mer än jordens yttersta gräns. För många trodde att det var bara länderna omkring Medelhavet som var själva världen. Eller hur? Man hade ju inte en susning om Sibirien. Eller om Alaska eller Brasilien eller något sånt där fint härligt land. Men evangeliet har gått från land till land. Från stad till stad. Och om vi nu läser in det här i vår kontext så kan man säga att vårt Jerusalem utifrån ett missionsperspektiv är Hässleholm. Här vill den helige ande komma över dig och mig, hjälpa oss, uppmuntra oss, utmana oss, säga till oss i vår rädsla, hej, jag är med dig. Var inte rädd. Orden kommer. Tankarna kommer när du behöver dem. För ibland tänker vi, hur ska jag kunna säga något? Hur ska jag kunna vara ett vittne? Hur ska jag kunna? Hur ska jag kunna? Hur ska jag kunna? Men Jesus säger, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Jesus gör någonting med oss som vi inte själva kunde göra, och han låter sin ande leda oss så att vi kan vara de här Jesusvittnena i vårt Jerusalem. Och du kan dra ner det ännu mer om du vill och säga att ditt Jerusalem, det är din familj, det är ditt närområde, ditt arbete, där du finns, där vill den helige ande ge dig förmåga, kraft, energi, lust att vara ett vittne för honom. Och när jag tittade senast på en sån här befolkningsstatistik så tror jag det bodde 52 000 människor i Hässleholms kommun. Det är ganska många. Alla bor ju inte i själva tätorten, men vi kan väl ändå säga att det är Hässleholm. Sådär, vi är generösa. De får tillhöra oss. Nej, det tyckte ni inte. Jo, jag tycker det. Får tillhör oss. Så det finns, och jag kan ju bara räknas så här, ju ganska mycket folk här i kyrkan idag. Det tycker jag är väldigt trevligt. Men det är inte 52 000 här. Eller hur? Så vi har lite arbete kvar att göra innan vi har uppfyllt den delen som är vår, så att säga, kallelse att föra evangeliet vidare, att berätta för andra om vår tro. Och nu har vi sjungit mycket här idag och fokuserat mycket i sången om hur Gud är med oss. Han går inte förbi oss och så vidare. Jättebra, fine. Men här finns också en annan ton. Att när Gud inte går förbi oss så kallar han också oss att inte gå förbi någon annan. Utan att ge det vidare som vi har fått. Vårt Judén. Det skulle man kunna säga att det är Skåne. I Skåne bodde det 2017-12-31 1 300 000 människor drygt. Det är ganska mycket. Och Skåne är ett av de landskap i Sverige där det är minst frikyrkor. Och kyrkor överhuvudtaget. Vi har stora kommuner i Skåne som inte har någon som helst kyrklig verksamhet. Ta till exempel Kävlinge kommun. Det bor över 30 000 människor. Där finns ingen frikyrka. En liten verksamhet i svenska kyrkan. 30 000 människor. Lika många som bor i Eslöv. Och Eslöv finns det en liten pingstförsamling med drygt 50 personer. Är någon som vet vilken som är Skånes minsta kommun? Perstorp, exakt. 7335 invånare bor i Perstorp. I Perstorp så har kyrkan sin verksamhet. Jag vet inte hur Svenska kyrkans verksamhet är i Perstorp. Men det finns en liten missionsförsamling med kanske 10 medlemmar. I torsdags så var vi tillsammans några stycken, både från Pingstkyrkan här i Hässleholm, från Pingstkyrkan, Korskyrkan i Örkeljunga, för att be tillsammans och söka Gud för att få se en ny församling växa fram, eller för att se hur Gud kan göra någonting nytt på den orten. Och det var väldigt, 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 väldigt uppmuntrande att vara med där. Och det kom också ett gäng kristna som bor i Perstorp, men som inte har någon kyrka att gå till. Så man åker till Tyringe, man åker till Örkeljunga, man åker till lite olika, Munka Ljungby, lite olika ställen åker man till. En del åker till och med till Hässleholm och går på gudstjänst. Men det vi såg där, det var att det fanns en längtan att få göra någonting. Och att redan, eller ganska snart, så har vi möjligheter att i Perstorp med de som redan är kristna. Nu går det runt alltså. Det är inte bara mitt huvud utan även i de här högtalarna. Men det är helt okej. Att kanske kunna få starta en... Har jag gjort någonting fel här? Nej, det är ni som håller på. Ja, det är lugnt. Det är mixerbordet. Det är helt så. Det brukar vara det. Att ganska så snart vara med och kunna starta en husgrupp i Perstorp. Jag tycker det är kul. Jag tycker det är bra. Det som dock behövs är samma sak som John stod och talade om. Nämligen förbön. Att några människor ber. Och ett ord som kom till mig när vi var där och bad, det är det som står i Apostlagärningarna i det 8:e kapitlet om evangelisten, förkunnaren Filippos, som kom till en stad i Samarien. Och han predikar evangelium, grejer händer, människor blir frälsta, människor blir friska, människor blir befriade från onda makter och allt möjligt sker. Och så står det där, det blev stor glädje i den staden. Och jag tänker, det är vad Perstorp behöver. Stor glädje. Skåne är, mina vänner, ett missionsfält. Skåne behöver få se en våg av församlingsplantering. Du kanske har en kallelse i ditt hjärta att vara missionär, att vara pionjär, att göra någonting nytt som ingen annan har gjort förut. Men du har ingen längtan att lämna landet. Det behöver du inte. Du kan vara kvar i Skåneland. Ett underbart land ju. Landet Gusen fick jag lära mig när jag var i Malmö att det är. För det är My Maud, God of Maud och Maud är redan tid. Och ni som inte förstod det, ni är inte skåningar. Så att, det är lugnt. Den helige ande kommer över oss. Att finnas här, att finnas i vår närmiljö. Vad är vårt Samarien? Ja, Småland behöver ju också människor som... Alltså vi kan vidga vårt område. Sverige är ju också i ett enormt behov av att se församlingsplantering. Men också att se hur små församlingar som på grund av olika anledningar har tappat kraften och tappat folket kan få en ny start. För det ska ju inte behöva vara så att på en ort där det bor 10-15 000 människor så ska det inte finnas en levande frikyrka. Så ska det inte vara. Utan det ska finnas levande församlingar överallt. Vi ska ju inte vara som typ posten som lägger ner. Utan vi ska ju vara ett folk som expanderar. Och jag tror att det behövs en missionsvåg i hela Sverige. På många, många, många ställen. Uppdraget för oss som Guds folk är inte avklarat. Tiden är inte inne för Guds folk att säga så här. Nu har vi gjort vårt. Nu får någon annan ta över. Icke! Utan tiden är inne för nya initiativ som den helige ande föder i våra hjärtan när vi öppnar upp och säger, jag vill. För när Gud kallar så säger han så här, vem vill gå? Vem vill gå? Han säger inte, du måste gå. Han säger, vem vill gå? Och det betyder att du och jag, vi är fria att säga ja och vi är fria att säga nej. Och Gud tar ditt och mitt beslut såklart på allvar. Så den som vill, den får. Den får gå och tjäna Gud i den kraft som Gud ger oss. Och till jordens yttersta gräns. Serbien är ju inte jordens yttersta gräns. Eller hur? Vad tar det 2 timmar och en kvart att flyga ner? Så att det går lika snabbt. Går snabbare än att åka till Stockholm. Stockholm däremot är jag mer tveksam. Det kanske är jordens yttersta gräns. Det ligger långt norrut. Vi gillar Stockholm, men det är ganska ocentralt brukar jag säga. Men det finns ställen, det finns länder och det finns folk som aldrig har hört evangelium på den här jorden. Det finns människor där man säger, där man har gjort en definition av vad som är onådda. Man har alltså inte någon kyrka, man har inte Bibel översatt på sitt eget språk. Det finns ingen förmåga i det landet eller bland de folkgrupperna att själva så att säga producera någonting. Nu kan jag inte exakt siffran på det, men det är en alldeles för hög siffra där det är människor som är onådda för evangeliet. Man aldrig har talat om Jesus. Aldrig. Aldrig. Det är vår kallelse. Det är också vår uppgift att finnas där. Efter gudstjänsten idag så ska jag sätta mig på tåget Och sen ska jag ta flyget ner till Cypern. Inte för semester, kära församling, ni kan vara lugna på det. Utan det är en missionskonferens som handlar om hur ska vi arbeta vidare i det område som är Mellanöstern och Nordafrika. Vad gör Gud i det området och hur kan vi som församlingar arbeta vidare in i framtiden? Ni vet att vi som församling, vi har sedan många år tillbaka ett samarbete i ett land som heter Mauritanien. Ett stort ökenland till ytan, väldigt stort, befolkning 4 miljoner människor, en islamistisk republik. Ett land där man tog ett beslut för inte så länge sedan att den som konverterar ifrån islam till en annan religion har 3 dagar på sig att ångra sitt beslut, annars är det dödsstraff. Där arbetar vi. Och det är de parterna vi ska träffa och samtala om och bedja för hur kan vi arbeta vidare. Nu planeras det också ifrån det som heter Ibrai Pingst att sända ut olika mediasatsningar ut över det här landet. En sak som man håller på att göra nu är att sådana här minneskort man kan ha i sin mobil. Proppa det med budskap och så skicka ut på olika sätt så att människor kan plugga in i sin mobil och så kan man lyssna på det budskap som finns där. Och det håller på att tränas och det håller på att arbetas för fullt också för att arbeta mot detta land som vi arbetar i. Det är långt bort. Jag har själv varit på gång 3 eller 4 gånger att åka dit till det landet, men har av säkerhetsskäl inte kunnat åka. Så det är ett land som inte är så enkelt kanske att samarbeta med. Men jag tänker när jag ser ut över församlingen här, när jag hörde om igår att det var flera ungdomar som var här på vår pre-unite, så vad tänker jag så här? Tiden är inte inne för oss när det gäller mission att säga det där har vi redan gjort. Utan tiden är inne att få se hur Gud kallar inte minst unga människor in till mission igen. Ni vet, förr fanns det program på tv som heter Vem vill bli miljonär? Jag tycker vi ska ha någonting som heter Vem vill bli missionär? För det är faktiskt en högre vinst att få ge sitt liv och tjäna Jesus på det sättet. Att få vara medveten om sin kallelse. Och under hela hösten här nu så arbetar ungdomarna i källaren med olika världsdelar. Och ungdomar får möta några av våra missionärer. Miriam som har varit i Japan bland annat har varit och delat sin berättelse om vad Gud har gjort. Vi behöver föra det här missionsarvet vidare. Det behöver vara en del av vårt DNA. Och jag tycker det är så häftigt med en förhållandevis liten församling, om man nu tänker på att det bor 52 000 människor i kommunen, att vi här, inte bara nu utan från när församlingen bildades 1924, så har denna församling varit involverad och engagerad i mission ut över hela den här världen. Och det är ett arv som vi behöver förvalta, inte på det sättet att vi sätter oss ner och tittar på bilder och säger det var en härlig tid, utan tänker, vad kan vi göra nu? Vad kan vi göra nu? Gud, vad vill du nu? Därför att vi ser ju när vi tittar ut på världen, uppdraget är inte fullkomnat ännu. Och jag skulle vilja säga, här finns ett förhållande med Jesu återkomst och mission. Det hänger nämligen ihop. Det hänger ihop på 2 sätt. Att när vi förstår på riktigt att Jesus kommer snart tillbaka och att den som inte har tagit emot honom går förlorad, då skapar det en iver i våra hjärtan att det här är inte okej. Vi måste ju berätta för så många som möjligt. Och det var själva, kan man säga, identiteten hos många av de första pingstförsamlingarna man växte fram. Så var det detta, Jesus kommer snart. Vi har inte tid med så mycket annat, vi måste ge oss iväg och berätta. Och det var till och med så i många församlingar att när man fick uppleva tungotal, då var det så att ibland lyssnade man på det här tungotalet så tänkte man, det där är kinesiska. Broder, du ska åka till Kina. Och så skickar man iväg människor på det. Man var så ivrig. Det är inte, jag kan säga att det blev inte alltid rätt. Det blev inte alltid rätt. Men ibland blev det rätt. Och ni vet, det fanns ju människor. Storyn om den stora missionen i Brasilien började ju med två bröder som fick ett ord i sitt hjärta när man var i bön. Ordet para. Man tänkte, vad är detta? Så man slog upp vad det var. Det var en ort i Brasilien. Och då tänkte man, Gud har kallat oss dit. Så man åkte dit på vinst och förlust, vill jag säga. Och så gav man sitt liv där. Och idag är det en stor, stor pingströrelse i det landet. Det fanns en iv, för man tänkte, Jesus kommer snart tillbaka. Men lyssna, vi ska läsa ifrån Matteus evangeliets 24 kapitel också. Då står det så här. Vers 3. När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram till honom och frågade, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade, se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias, och de ska bedra många. Ni kommer höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att inte bli skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er åt lidande och döda. Ni kommer bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kalla hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och lyssna. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Så mission och Jesu återkomst hänger ihop. Och Petrus, han säger ju till och med i sitt andra brev att vi kan påskynda Herrens återkomst genom att berätta för andra. För Gud vill inte att någon ska gå förlorad. Nu ska vi be. Och vi ska be, vi har bett redan för John och Margareta som är ju våra serbimissionärer. Och det är du också, Matilda. 25% av dig. Nej, 100% mission och 100% ungdomar. Det är inte lätt att få det att hänga ihop alltid. Men det är den uppgift och den utmaning som vi har bett dig att stå i. Att jobba på det sättet. Därför att vi tror att det är så viktigt att ungdomar får tag på detta med mission. Det är därför vi satsar på det här sättet. Det är därför vi arbetar på det sättet. Och det vill vi fortsätta att göra. Jag tror att det är helt avgörande. Vi ska ta en stund och så ska vi be för vår mission. Och sen ska vi sjunga lovsång och så ska vi be för dig som vill vara en missionär. Här hemma eller där borta. Och det var någon som sa, man blir ju inte missionär för man sätter sig på ett flygplan och åker iväg. Utan det är någonting man är i sitt hjärta. Och som börjar här och nu. Vi står upp tillsammans. Och så ska vi be för vår mission och för vår församlingsplantering och allt det som Gud vill att vi ska göra.